Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag kommer nog dö av det här. Jag kunde liksom inte se. Jag kunde inte se hur det skulle kunna bli bättre. Det kändes som att jag liksom höll på att dö på insidan. Och det kändes som att min kropp också skulle dö. Jag kunde liksom inte förstå hur det skulle kunna bli bra igen.
Hej och välkommen till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Hoppas att det är bra med er. Jag mår bra och den här veckan har väl varit händelserik, men det är inte så mycket det jag vill prata om, utan ja, på senaste tiden, ja, ända sedan corona när man började få tid att verkligen reflektera, så har jag börjat tänka på podden, på prestationspodden och på framtiden. Jag har ju hållit på med den här podden i mars, så är, eller april tror jag, så är det, ja, 5 år. Det är ju helt otroligt. Och nu blir ni kanske osäkra på om jag tänker lägga ner. Men det har jag inte tänkt. Jag skulle behöva din hjälp. Alltså, vad vill ni ha egentligen? Det började ju med att jag och Per satt och babblade i hans kök om stress och livet överhuvudtaget. Och sen slutade ju han och sen dess har det varit lite som att ja, jag har ju verkligen bara kört på. Men med en stor ovisshet vad ni egentligen vill höra. Jag har ju en agenda själv vad jag vill. Jag vill ju sprida kunskap om stress. Men vad vill ni? Vill ni höra fler okända, mera kända personer? Vad är det för typ av resor ni vill höra? Vill ni höra fler experter? Är det någon speciell person ni önskar? Vill ni att jag håller flera avsnitt själv där jag berättar om min kunskap om liksom som jag kan om stress och om det jag coachar i, eller vill ni att jag kör fler meditationer, eller vill ni att jag ska helt plötsligt hitta någon som vill driva podden med mig så att ni får lite mer naturligt snack som det var på Pers tid. Jag skulle bli superglad om du tog dig tiden, skrev vad du vill ha till caroline@prestationspodden.se eller gå in på min Instagram Caroline Norbeli coaching och skriv där. Alltså, det skulle betyda hela världen för mig, för att det är rätt ensamt att driva podd helt själv. Jag vet liksom inte riktigt vilken riktning jag går i eller vart. Jag behöver helt enkelt feedback. Konstruktiv feedback helst. Så ja, tack för att du hjälper mig. Det skulle vara toppen. Och gärna tips om vem jag ska intervjua. För det är ju bara det. Tar ju lite tid. Om man säger så, att klura ut varenda vecka. Men jag älskar ju att driva den här podden. Det är så roligt för mig att träffa de här personerna. Kända som okända. Jag bryr mig inte. Det är med de kända personerna man får eventuell spridning. Så det är väl därför jag kanske har riktat in mig på dem. Men alla livsöden är så intressanta. Så var det med det. Som jag pratade om förra veckan så hoppas jag ju på att kunna ha en stresscoaching-cirkel den 15 oktober på Yoga Manna. Är du intresserad av att få en stund för dig själv och med andra prata om ämnen som tankar, stresshantering, men framförallt få en space av att liksom få andas och få bara vara för att liksom få inspiration till att skapa förändring. Så hör av dig till caroline@prestationspodden.se igen då. Och nu tjatar jag lite om mina grejer här, men jag kommer även ha en prishöjning. Skrämmande, va? Jag jobbar ju som coach. Jag har gjort det i 3,5 år nu och det går väldigt bra. Och jag är så glad för alla som vill bli coachade av mig. Men i slutet av september så höjer jag priset. Så är du intresserad av att skapa förändring inom dig, eller kan det vara med i familjen eller på jobbet eller vad det nu är, så hör av dig till mig igen och caroline@prestationspodden.se helt enkelt. Så, nog tjatat om mina grejer, och nu ska vi till en fantastisk person som jag har intervjuat. Hon heter Sofia Engström Graf Lönnevig. Och hon är musiklärare. Hon har mattat ut sig och hon berättar så bra om sin resa tillbaka. Jag kunde bara sätta mig där i fåtöljen. Jag var ganska trött den dagen också, och njuta när hon pratar. Och jag tror att det kommer ni göra också. Så lyssna till en härlig person, Sofia. Välkommen till Prestationspodden, Sofia.
Tack.
Nu är jag jättenyfiken på vem du är och sådär. Och jag tänkte bara börja med, vad jobbar du med?
Ja, jag jobbar som sånglärare på ett musikgymnasium som ligger i Stockholm.
Mm-hmm.
Och där har jag jobbat länge, 10-12 år. Trivs jättebra.
Har musiken alltid varit med dig?
Ja, det har den alltid. Den har varit liksom självklar sedan jag var barn. På alla möjliga olika sätt. Men framförallt så har sången varit liksom mitt huvudinstrument. Och sen bestämde jag mig för att bli sångpedagog.
Sjunger du själv sedan av?
Ja, men det gör jag. Inte lika mycket längre. Sen jag fick mina barn och jobbet på skolan blev mer, så har jag liksom kanske inte sjungit lika mycket själv. Men det är ett större fokus på liksom pedagogbiten för min del.
Men hur är det där med musikaliteten? Är det något form av, säger jag då, som inte känner eller inte använder mig av det, tyvärr? Är det liksom ett form av flow, eller?
Och det kan vara världens mest fantastiska typ av flow. Alltså man använder ju musiken på jättemånga olika sätt. Alltså när det kommer till friskvård. Jag har ju haft såna friskvårdskörer med folk som kommer efter jobbet och får sjunga i 1,5-2 timmar. Och liksom upplever en så här enorm befrielse av att man släpper liksom stress och jobbtankar och allting annat egentligen. Och bara få liksom vara i stunden och använda rösten som sitt, liksom, sitt instrument. Och det behöver man inte göra och bara vara duktig liksom på att sjunga, utan det kan liksom ha en helt annan funktion. Så att jag skulle säga att i allra högsta grad kan man använda musiken liksom för att hitta det där flowet och releasen.
Stress-releasen.
Ja, gud. Ja. Verkligen.
Men är det verkligen så att alla kan sjunga?
Ja, men då får man fråga sig, vad är det då att kunna sjunga? Är det att kunna liksom pitcha rätt ton? Eller är det att liksom sjunga med en stark inlevelse? Eller, det finns ju olika sätt att se på det. Men mycket har ju med träning att göra. Att man tränar. Liksom har man svårt att hitta, liksom svårt med sitt gehör kanske, och hitta rätt toner, så får man ju träna på det till exempel, eller taktkänsla. Mycket av det kan man ju faktiskt, som sagt, träna upp. Så att jag tror inte att det är så enkelt som att antingen eller liksom.
Har du drömt om att liksom göra någonting eget förutom att lära ut?
Nej, men jag tror att ja, men när jag var liten och så, men ju äldre jag blev, så jag har liksom alltid egentligen trivts bättre med att liksom inte stå på scen och fronta. Jag har ju gjort det jättemycket. Och liksom, men jag kunde uppleva en ganska stark stress inför de tillfällena. Och trivdes kanske inte jättebra med det. Det blev liksom ett så högt pris att betala att man var tvungen att känna liksom att det blev ganska jobbigt innan jag skulle gå upp och sjunga. Sen var det ju härligt liksom i stunden och sådär. Men jag tror att jag är en person som nog är bättre genom att lära ut och använda min musikaliska kompetens liksom på det sättet. Sen älskar jag i för sig att sjunga i mindre sammanhang. Som att sjunga i så här kyrkor och så är fantastiskt. Med liksom en närvarande publik och att man känner att man, ja, men gör något meningsfullt. Liksom. Det kan vara en begravning eller ett bröllop eller ett dop eller något annat typ av tillfälle. Kyrkan är ju en fantastisk plats liksom, att musicera i, tycker jag.
Härligt. Skulle du våga ställa dig framför Idoljuryn, alltså jag fattar att du inte gör det nu, men alltså jag bara tittar, jag har tänkt själv som så här coach och medmänniska att jag borde stå utanför där och ta emot de stackarna som går hem därifrån med krossade drömmar.
Absolut. Nej, men jag, alltså, vi har ju många elever, jag har ju träffat massor med folk alltså, som jag har undervisat som har sökt Idol, inte kommit med och kommit med. Jag tänker att man bara försöker förklara för dem hur liksom, att livet inte är så. Att man inte bara går in och blir bedömd och sen är det kört.
Nej.
Det är liksom inte så det funkar. Det där är ett tv-format som ska funka. Liksom.
Men det ja, precis. Mm. Och jag kanske ska lämna det. Jag tittar nämligen på det med mina barn så jag är väldigt inne i det där. men jag kontaktade ju dig för att jag känner att jag intervjuar väldigt mycket kända människor kring stressen och jag vill ju blanda upp det och det är väldigt för mig själv också intressant att möta men alla typer av människor och då lade jag ju ut det på Instagram och så fick jag svar av vår gemensamma vän och jag är ju, det var väldigt långt beskrivet, men jag är ju väldigt intresserad av din stressresa helt enkelt. Vad hände? Har du mattat ut dig?
Ja, det har jag verkligen gjort. Och det är 4 år sedan nu på hösten, precis 4 år sedan. Ja, då gick jag in i väggen, eller jag hamnade i en stresskollaps. Som på något sätt, det blev en kulmen efter många år egentligen av stress. Jag tror att jag följer ganska typiskt den här liksom kvinnan, mamman mellan 30 och 40 som har tagit mycket ansvar för hemmet och jobbat samtidigt och som sen till slut hamnar i den här utmattningen. Så att jag,
och hur många barn?
Jag har 2 döttrar. Och jag jobbade mycket och min man jobbade mycket. Och det var liksom det, allting, det blev för mycket. Det var liksom, jag var uppe i sånt enormt varv liksom. Så att på hösten 2016 så var det verkligen kaos. Jag hade alla de här klassiska symptomen, alltså sömnproblem, lätt irriterad, ljudkänslig, minnessvårigheter, otroliga spänningar i nacken och ryggen. Så att när jag kom tillbaka till jobbet efter sommaren, den sommaren 2016, så liksom det började nästan direkt med mina sömnproblem som jag hade haft i flera år egentligen, men du vet, man har haft småbarn. Man har varit uppe på nätterna ändå. Man vet inte riktigt vad som är vad till slut. Liksom. Barnen nattvandrar och sådär. Och man tänker att så här är det ju. Jag är ju van vid att det ska vara så här. Men sen blev ju barnen lite äldre och låg i sina sängar hela natten. Men jag fortsatte att vakna. Liksom. Så att Jag var otroligt trött på kvällarna. Alltså helt däckad. Liksom. Klockan 8 med barnen. Somnade som en sten. Och sen vaknade jag vid 1-tiden. Varje natt. Och så var jag vaken till 5 kanske. Så att det blev ju en sån otroligt negativ spiral. Jag kände liksom att jag inte... Jag hade noll återhämtning. Det var liksom upp med ungarna på morgonen. Stressa iväg. Jobba hela dagen. Och när man är lärare eller andra yrken där man liksom jobbar mycket med människor och med möten, de här relationella liksom tjänsterna, så det tar ganska mycket. Och jag tror att jag inte riktigt hade förstått egentligen hur mycket energi det tog. Och när jag dessutom hade liksom inte så mycket annat inflöde av energi, så slutade det liksom med att allting kändes väldigt statiskt liksom. Och mer att jag mest brände energi och fick inte så mycket tillbaka. Så att liksom efter arbetsdagen så var jag ganska, eller jag var jättetrött. Och så vill man vara en duktig förälder som inte hämtar allt för sent på förskolan. Så man kastar sig i bilen, bränner runt och hämtar barn. Som har sin dag med sig och kanske inte liksom är världens piggaste. Och liksom så solstrålar som hoppar in i bilen. Liksom. Så att eftermiddagen och kvällarna var också ganska jobbiga, ganska tuffa liksom. Och sen som sagt, somnade vi vid 8 och jag vaknade klockan 1 på natten. Så att så där liksom höll det på.
Hur hände det liksom när du brände ut det? När du kände så här, nej men nu...
Kulmen var sen att jag fick som en, alltså en nackspärr. Det var liksom en låsning, hela nacken och axlarna. Jag kunde liksom känna hur någonting bara vreds till och jag tappade känseln i bakhuvudet. Och jag tänkte att jag håller på att få en stroke nu. Liksom. Men det höll jag ju inte på att få. Det var bara liksom att kroppen skrek. Att liksom, du måste stanna. Och jag minns att jag gick och handlade på ICA. Och jag liksom tittade på de här bäst före datumen. Och jag var så här, men vad fan, vad konstigt. Allting har gått ut i den här butiken. Jag kunde liksom inte orientera mig var vi var någonstans. Vilket datum det var, vilken månad vi var. Eller när jag skulle tanka så stod jag där och var så här, jag vet inte hur man gör när man tankar.
Usch.
Jag kan liksom inte, jag vet inte hur jag ska, hur gör man, hur ska jag betala? Och, så att liksom, och det där var ju skrämmande liksom. Så att det var en morgon när liksom kroppen bara var så låst. Och hela framsidan av mitt struphuvud, det som är mitt instrument liksom, som jag använder varje dag, var bara, det var helt låst. Det gjorde så ont, jag hade liksom ont runt hela liksom nacken och halsen. Och jag kom ner på morgonen och jag hade duschat och klätt på mig. Och jag bara kände att jag kan inte ta ett steg till nu. Jag kan inte göra någonting.
Usch, vad läskigt.
Och då tittade min man Fredrik på mig och sa att nej, det kan du inte. Du måste få hjälp. Och på något sätt när han tittade på mig och såg det så kändes det som att jag fick en bekräftelse i att nej, men det går inte. Liksom. Det är för mycket. Jag har kört slut på alla mina depåer. Det är slut liksom. Så då sjukanmälde jag mig och försökte få en läkartid. För det konstiga är att jag förstod liksom inte vad som hände.
Nej.
Det är det som är så konstigt, det här med stress. Att jag hade liksom inte haft egentligen några i min närhet som hade bränt ut sig. Det var någonting som var så här, ja, man gick in i väggen och liksom, alltså lite raljerade över. Jag hade inte förstått egentligen vad det var. Förrän jag verkligen, verkligen gjorde det själv. Och jag fick träffa en läkare. Det fanns inga tider, men jag fick en akut tid på vårdcentralen. Och jag grät och jag grät och jag grät och jag grät och jag grät. Och hon sa att men det låter som att du är deprimerad. Så att då fick jag en sjukskrivning då. Det här var i slutet av november och jag blev sjukskriven fram till jul och ett recept på antidepressiva och ett löfte om att ja, men liksom vi har ju psykologer här, men det är jättesvårt att få tid, men jag ska liksom se till att de får dina uppgifter.
Men så sjukt, ursäkta mig, alltså du, det är underbart att lyssna till dig, men att vi bara kastar en himla medicin, en medicin också, jag, med all respekt om du går upp på den, alltså jag har själv haft, jag har pytte lite kvar av en medicin som jag försöker trappa ut, men den är så svår att kliva av så man får så abstinens av den. Men de bara kastar ut det från höger till vänster. Fattar de inte att det här är helt ohållbart?
Ja. Det kändes som en quick fix.
Ja, det var en quick fix.
Och jag tänkte liksom att det som jag var glad för, det var att hon inte sa, nej, men du måste gå till jobbet imorgon. För det var bara min skräck att jag kan inte fungera. Jag vet inte knappt vad jag heter. Jag kom inte upp ur sängen. Kroppen vägde ett ton liksom. Så att jag blev sjukskriven och gick hem och la mig på soffan. Och på något sätt när jag fick den där sjukskrivningen så var det som att då släppte allt. Det var som att en damm liksom rämnade på något sätt. Då kom allt. Alltså hur otroligt trött jag var. Och hur ont jag hade över hela kroppen. Och hur jag bara var helt slut liksom. Och med det en sån enorm skam och skuld över att liksom, nej men jag klarade det inte. Det där som alla andra fixar. Alla som man träffar på jobbet eller på förskolan eller ens vänner. De fixar det. De kan ha familj och de kan jobba, men jag klarar inte det. Så att det var liksom, det var så fruktansvärt mörkt liksom. Och jag drömde såna hemska mardrömmar på natten att jag låg längst ner i en brunn och jag kunde inte komma upp ur den här brunnen och det var helt mörkt liksom. Så att, ja, det släppte på något sätt. Allting släppte när jag fick den där sjukskrivningen. Nu hade jag tur för att den här psykologen då på vårdcentralen fick ett återbud. Så att veckan efter ringde hon upp mig och frågade om jag kunde komma. Vilket var sån otrolig tur. För att när jag så fort jag kom till henne och satte mig ner i hennes soffa och grät, så sa ju hon att du är inte deprimerad. Du är ju slut. Du är utmattad. Du har ju liksom ingen energi kvar. Och det är inte samma sak som att du är deprimerad. Och jag kände mig egentligen inte deprimerad.
Nej, man kan ha hög energi. Eller vad säger jag? Låg energi, högt varvtal, men inte depression.
Precis. Ja. Och sen kan ju de symptomen, alltså jag var ju jätteledsen och helt förstörd över att jag hade hamnat där, men ja, det kändes inte som en depression. Så att när hon sa att liksom, du är ju utmattad, jag fick fylla i en sån där skattnings, så var det ju liksom, det bara slog i toppen på allting liksom.
Prestationspodden är sponsrad av myacademy.se. Hur får du allt det räcker till? Alltså jobb, städning, skjutsa barnet till fotboll, tennis, gymnastik och så ska man handla mat och ska man komma på mat. Och jag tycker det känns ännu värre än innan semestern när man var i loopen. Nu vet jag liksom inte hur jag ska orka med det. Mina kvällar ser vanligt ut så här. Jag har kämpat och fixat och klarat av allting och middagen har ätits upp och jag ska fixa undan det värsta. Och när jag väl är klar med det, då tror jag att jag ska slänga mig på soffan. Men då är många gånger jag tittar bort mot Lukas och påminns om att jag måste ju hjälpa honom med läxorna. Alltså, då känner jag bara, nej, jag orkar inte med ett moment till. Han är också oftast för trött själv då. Och vi börjar tjafsa. Och jag måste erkänna att till och med hans matte är för svår för mig. Jag kan inte hjälpa honom då. Men jag är glad för nu har jag hittat myacademy.se som hjälper Lukas med läxorna. Och jag kan känna mig avkopplad. Jag får min återhämtning. Och han får den hjälp han behöver. Jag förstår att det har Sveriges nöjdaste kunder enligt Trustpilot. Så gå in på myacademy.se.
Men jag började äta de där antidepressiva. För jag kände att liksom, jag mådde så jäkla dåligt. Vad som helst för att liksom må bättre.
Ja, och alltså visst, för vårat samhälle har ju inte tid med den läkningen. Och Nej. Man har ju inte det själv som person. Så det är inte så, men det är ju det Nej. Att det inte ens är ett samtal Nej, vid sidan Nej. Nej. Av. Hur känns det för dem själva att kasta ut? Mm. Alltså, ja, nu stänger vi av den här personen lite grann så att hon ska orka med sitt.
Exakt,
ja,
men så hon kanske kan fortsätta. Ja. Lite till,
men sen liksom. Så vill jag ju lägga till att det finns diagnoser och det finns tillstånd som det är jättebra.
Absolut. Men det var ett bevis på att det går ganska snabbt ibland.
Ja.
Men det fortsatte att vara bara liksom ett total mörker. Jag kände verkligen som att någonting hade liksom slocknat inom mig. Alla sa ju så här, du måste gå ut och gå, du måste gå promenader. Och min kropp var ju så slut så att jag fick ju liksom puls bara jag gick några meter. Jag kunde knappt gå upp för en backe. Jag var så otroligt andfådd. Därför att kroppen, den var ju liksom, den var på alerten. Den skulle liksom, den jobbade så hårt. Så att ibland så kom jag ju knappt hem liksom när jag hade gått en promenad. Då fick jag bara liksom sätta mig vid sidan av vägen och liksom sitta där tills jag hade ork att ta mig tillbaka hem.
Hur var det då att leva i en familj?
Mm. Nej, men det är ju det som är ens liksom, ja men det känns ju värst liksom när man tänker på barnen framför allt. Att de har sett mig så ledsen och har sett sin mamma så svag liksom. Så att i mörka stunder så kan man ju liksom slå på sig själv jättemycket för det. Och bara, vad har det gjort för dem att de har fått uppleva sin förälder så knäckt? Och i en ljusa stunder så kan jag tänka att de har också lärt sig någonting av det här.
Ja, har du pratat med dem?
Ja, vi har pratat jättemycket.
Men då har ju de en lärdom för resten
Absolut.
Av livet.
Absolut, och det har de. Jag tänker så här, jag tog den här smällen nu då. Men jag tänker att det kanske gör att de inte hamnar här när de blir äldre. Men det är klart att det var jättejobbigt för dem också. Och för min man. Det var ju liksom, det var ju helt otroligt jobbigt för alla i min familj liksom, och för mina syskon och så också. Det är svårt att
Hur
se.
Hur länge var du sjukskriven?
Jag var sjukskriven på heltid i 14 månader. Så att det som hände sen var att den här psykologen som då hjälpte mig, hon rekommenderade att jag skulle söka till en rehabilitering som heter NUR, alltså naturunderstödd rehabilitering. Och då tror jag att det var ett pilotprojekt i min kommun. Så att det var liksom nere i ett jättefint naturområde i den kommunen jag bor. Där man då fick hjälp av en arbetsterapeut, en fysioterapeut och en psykolog. Mm. Men på ett så här enormt kravlöst sätt liksom. Och jag fick då träffa alla dem och jag blev liksom medtagen i det projektet. Så det var 12 veckor, tre dagar i veckan. Och det var just till för liksom oss som var ganska mycket i den akuta fasen, eller vad man ska säga. För jag tänkte mycket på det att man känner sig så otroligt ensam. Jag letade ibland efter poddar, bloggar som liksom handlade om det där. Jag hade svårt att hitta liksom någon att relatera till liksom. Men där i den här liksom lilla gruppen, vi var väl typ 6 stycken, så var det så otroligt kravlöst och respektfullt. Och de här fantastiska människorna som jobbade med det där, som var verkligen noga med att säga att det finns inget socialt ansvar liksom, utan man kunde gå iväg och sätta sig och titta ut över vattnet med en filt omkring sig. Vi drack te, vi mediterade. Man fick inte ens ta undan sin egen tekopp. Utan det var liksom, man skulle bara vara där. Vi gick ut, gjorde qigong, utomhus varje gång. Vi var ute och planterade, krattade och också pratade liksom om hur alla mådde. Och det var så fantastiskt att få ingå i ett sånt sammanhang.
Helt otroligt.
Helt otroligt. Och ja, utan den rehabiliteringen så hade jag kanske blivit deprimerad. För att man blir liksom så, man sitter hemma liksom. Och jag hade ju inte en chans att kunna gå tillbaka till jobbet liksom. Och jag hade inte så många att prata med om det liksom. Men där kunde man få input, men liksom ändå kunna välja hur mycket man ville delta.
Jag har en gång tillsammans med typ gästen som jag intervjuade på tredje avsnittet. Vänta, ibland är mitt minne dåligt. Nu ska jag försöka hitta. Ja, men jag har ju haft typ 169.
Ja, det är
okej. Okay. Men han och jag och Per pratade om att starta så här anonyma alkoholistergrupper. Mm. Fast det skulle bli helt pro bono. Och jag och Per kände att vi gör den här podden. Mm. Så vi kan ju inte ha mer gratis grejer för folk. Liksom.
Sådana tankar hade jag också. Att man borde liksom bara säga, för att vi är ju där. Vi är uppenbarligen så otroligt många, och framförallt kvinnor, som är sjukskrivna på grund av stress. Och var är alla? Man borde egentligen samla oss. Liksom. Alltså för att också på det här kravlösa sättet kunna dela och stärka varandra. Dela erfarenheter. Så att man inte känner sig så där ensam.
Mm.
Och också få förståelse för att det som jag går igenom, för det är liksom, ja, det är som så många säger, att man vill ibland så här, du vet, sätta ett gips runt en arm för att kunna visa att det här gör ont. Men utmattningssyndrom är ju liksom något som inte syns. Man kan lätt tvivla på sig själv. Men idag kände jag mig lite starkare. Men det kanske inte är så himla farligt det här ändå. Liksom. Och sen så nästa dag så är man helt knäckt. Det är diffust, tror jag, för någon som inte har upplevt det. Men att kunna dela det och att kunna liksom titta på någon annan som säger att de upplever samma sak är så otroligt värdefullt och bekräftande för ens egna upplevelse på något sätt. Ja, det var fantastiskt. Och fantastiska människor. Så att när vi var klara med de veckorna så fick jag fortsätta på fysisk rehabilitering med medicinsk yoga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Att jag var 2 gånger i veckan i en sån här varm bassäng där jag gjorde liksom ett pass liksom för att träna upp, försöka jobba bort spänningar, för jag hade ju fortfarande i stort sett lika ont i nacken och axlarna liksom ett halvår efter att jag kollapsade.
Vi sitter ju i en medyoga studio. Ja, ibland lyckas jag tajma så jag också får vara med. Det är fantastiskt.
Mm. Verkligen.
Mm.
Men och just det där med att så här, jag kunde också uppleva att min, alltså kroppen och huvudet satt liksom inte ihop. Jag hade liksom tappat, jag lyssnade inte dugg på min kropp. Den var liksom helt bortkopplad. Det var bara uppe i huvudet. Så att få på något sätt landa tillbaka ner och vara mer i liksom en medveten närvaro och kunna liksom hitta tillbaka till andningen.
Men hur länge tror du att du har varit så bortkopplad ifrån din hjärna?
Jag hade säkert varit det ett par år liksom innan jag gick in i väggen. Absolut. Det har där kommit liksom smygandes på. Man blir liksom... Jag tror att jag kunde känna att jag mera liksom först behövde, kände jag att jag ska bara ta mig igenom vecka för vecka liksom. Och sen vart det, jag ska bara ta mig igenom dagen. Så att man liksom man lever inte livet, utan man bara jobbar som en överlevare liksom.
Men det hör liksom en kombo såklart, men är läraryrket liksom utbrännande, tycker du, generellt?
Ja, men det ställs väldigt höga krav. Det gör det. Och som sagt, Jag tror också det där blir lite på. Alltså, det är ju mycket undervisningstid. Alltså att man träffar mycket människor. Och jag tror att man är olika känslig för det också. Jag tror att jag är en bra pedagog. Men jag tror att jag är en bra pedagog när jag sen också får ladda mina batterier och vara själv. Liksom. Det har jag tänkt på jättemycket. Att mitt behov av att få vara i stillhet och liksom för mig själv är så mycket större än vad jag har förstått. Liksom. Så att absolut, det är en hög puls i skolan, som sagt. Mm. Det är mycket intryck. Och... Mm.
Jag tycker det är svårt att gå in på skolgården.
Ja, alltså... absolut.
Ja.
Nej, men så är det.
Ja, vad är mitt barn? Det är så här utmanande att hitta den personen. För att det är så...
Ja, men verkligen.
Ja, jag fattar känslan. Jag har inte tänkt på att det kan upplevas så även när man jobbar där.
Nej, men verkligen. Mm. Och nu har jag ju ett ämne som är liksom väldigt lustfyllt. Mm. Att liksom... Mina elever är ju oftast väldigt motiverade och liksom vi jobbar med någonting som är men härligt för dem. Ja.
Men för din del, liksom, hur kommer det sig, tror du, att du springer på så fort?
Jag tror att jag tog huvudansvaret för hemmet, som jag tror att många kvinnor gör. Och som sagt, min man jobbade mycket. Och man tar ett känslomässigt socialt ansvar för barnen. Och man ser till, jag var ganska bra på att hålla grejer i huvudet. Liksom. Jag har alltid varit stolt över att jag är ganska snabb i tanken och har ett bra minne och bra koll. Liksom. Jag har känt att jag har behövt ha liksom, kontroll över liksom, hemmet och barnen. Jag tror verkligen att det är den kombinationen som jag tror är ganska vanlig. Men som jag nu kan känna mer att liksom slappna av i det och låta att saker lite få bli som det blir. Och då pratar jag verkligen inte om att jag någonsin har varit någon som har jämfört mig på Instagram och att det är liksom, nej men att allting ska vara perfekt. Verkligen inte. Men det är mycket med en familj med små barn. Liksom. Och ett yrke som också kräver mycket. Men sen gick jag vidare i alla fall. Jag blev remitterad till ett mer kanske traditionellt rehabiliteringsprogram. Där man liksom fokuserade mer på arbetsåtergång. Liksom. Där jag också var flera gånger i veckan under ett halvår.
Gud vad bra. Ja. Jag älskar de här stressmottagningarna. Jag tycker det är så hög standard överlag. Jag har besökt några av dem. Ja. Jag tror inte det kunde vara så bra kvalitet. Nej.
Jag håller med. Och för min del så tror jag att jag fick... Alltså i mitt fall så kan jag se att den här vårdkedjan fungerade väldigt bra. Jag fick ju liksom både... Den här första rehabiliteringen som var väldigt mjuk. Liksom, där jag bara fick dra i handbromsen och bara liksom hämta andan. Till att jag sen fick den andra rehabiliteringen. När jag liksom började känna att jag inte började storgråta varenda gång jag liksom berättade om mig själv. Utan jag, liksom, jag hade ändå landat och kunde ta till mig den informationen liksom, som vi fick där. Och hade läxor och sånt där. Det hade jag aldrig klarat om jag... Alltså, hade vänt på det så att säga. Haft den, utan det hade gått en tid och jag kunde liksom tillskansa mig den informationen och gick då så småningom sakta tillbaka till jobbet.
Härligt. Hur var, kändes det läskigt att komma tillbaka eller?
Ja, men det gjorde det. Men jag hade en väldigt liksom, fin dialog med min chef.
Ja.
Och med mina kollegor, fantastiska kollegor. Så att jag kände liksom aldrig att jag blev liksom tvingad till någonting.
Nej.
Jag tror att hela nyckeln för mig i min återgång, att det blev lyckat, var att jag fick tid. Det var ingen press ifrån vare sig liksom vården eller Försäkringskassan eller hemifrån eller från min arbetsgivare, utan jag fick verkligen jag fick vila och läka. Och jag kom till och med till en punkt där jag började känna mig liksom sugen på att börja jobba igen. Och det trodde jag ju aldrig skulle hända. Liksom.
Härligt.
För jag älskar ju grunden mitt jobb. Men det hade liksom blivit för mycket bara. Så att sen kunna känna att det skulle vara ändå lite kul att komma tillbaka nu till skolan, undra hur det går och liksom. Och då fick jag ju det, så att ta lite små baby steps tillbaka in liksom.
Men vad tror du i dig är lite ute efter? Alltså vi gemensamma då, för oss som har bränt ut oss, duktiga och presterar. Mm. Alltså att vi pressar oss så hårt. Mm. I ditt fall, varför tror du att du liksom ska hålla ihop allting?
Jag vet inte faktiskt. Jag har funderat jättemycket på det. Jag har ju inte varit speciellt snäll mot mig själv. Liksom. Jag har ju behandlat mig själv på ett sätt som jag inte skulle behandla någon annan. Jag har ju pressat mig själv extremt hårt. Liksom. Piskat på mig själv under alla de där åren. Och jag vet faktiskt inte varför. Jag har nog känt att jag bara behövt ta mycket ansvar. Liksom. Och då är jag ju ändå gift med en man som är fantastisk. Men jag har tagit mycket. Liksom. Och jag har tagit ansvar för många saker som kanske jag inte egentligen var mitt ansvar att behöva ta. Men det tog lång tid att förstå att mina prestationer inte är mitt värde. Liksom.
Nej, men då tycker jag lite att vi hamnar i det här kvinnofällan paletten, eller vad man ska säga. Mm. Alltså, ja. Nej men nu har jag släppt väldigt mycket, men förut så men kunde liksom Martin inte ens veta vad som var skillnad på en pyjamas och en, och så skulle man ha koll på det, och så skulle man starta eget eller vad man nu gör eller vad jag, ja men att man på något sätt vågar inte släppa kontrollen över hemmet. Man vågar inte släppa kontrollen över sina barn. Man tror att det ska bli sämre. Eller funderar jag lite bara fritt. Är det att vi är rädda för att inte få vara med? Alltså jag vet inte. Alltså, förstår du vad händer om mannen tar över allting? Jag vet inte vad det är för olika.
Så kan det säkert vara. Alltså, det kan säkert finnas
så.
Absolut. Mm. Men sen tänker jag också i med att vi har liksom så små marginaler hela tiden.
Mm.
Just i med att vi lever i ett samhälle som går på liksom en sån hög speed hela tiden. Mm. Och vi förväntas göra mycket. Så måste det på något sätt bli effektivt. Det är nog det jag tror att jag har hållit på med. Att liksom ha koll på allting. Mm. Liksom, så att allting måste gå i ett för att det här ekorrhjulet ska fortsätta rulla. Blir det liksom minsta grus i maskineriet så blir det liksom konsekvenser, och vi har inte råd med de konsekvenserna liksom. Utan det måste liksom hela tiden rulla. Jag tror snarare att det kanske i mitt fall har handlat mer om det, och sen till slut så blir man så uppsnurrad i sitt eget tänk, så att liksom jag gick ju den hösten innan jag kraschade där 2016, anmälde jag mig till en sån här ABC-föräldragrupp. Liksom. För jag bara tyckte att så här, jag är inte en tillräckligt bra mamma. Och det blir bråkigt här på eftermiddagarna när jag har hämtat dem. Och liksom.
Ja, men
så då pressade jag in att jag skulle gå på de där kurserna på kvällarna. Och men den hann jag ju aldrig göra klart. För då hann jag ju liksom bränna ut mig där.
Men grejen är den, och det också, att vi hela tiden tror att det är något fel och att vi ska förändras. Alltså att man inte hittar föräldraledarskapet utifrån sitt hjärta och sina egna precis. Normer eller i ett samtal med sina bästa vänner. Eller att, ja, men det var faktiskt en gammal chef till mig som också var en kompis som han sa så här, ni, och vi, det var, han bor inte i Stockholm. Han bara, ni stockholmare ska gå i kurs för allting. Ja, här ute på landet så lär vi oss liksom. Ja. Alltså om det så här, mitt barn ska lära sig simma. Nej. Och då ska han gå simkursen. Yep. 2000 kronor. Ja, alltså så här, vi kan inte simma själva med dem och lära dem det. Just eller
nej, men absolut,
just simma är fantastiskt bra att de gör. Men kan vi ta något annat? Typ så här, jag ska lära mig sy. Ja, men då har vi folkuniversitetet. Ja. Så här, kvällar. Ja. Och men, Och jag tänker att hålla upp det beteendet, att vi ska optimera oss själva på det sättet, kräver ekonomi som kräver att vi jobbar och håller upp en viss status. Visst. Så att vi kan ha råd med det här jäkla konstiga hjulet.
Och sen är vi liksom fast.
Ja.
Så är det ju. Och också något som vi pratade mycket om på min... den sista rehabiliteringen gick var ju också det här med bråttombeteendet. Liksom. Att man är så här, kör bil som en galning och så här, jag måste byta bil. Och bara, kom igen, men jag har ingen bråttom. Jag vet inte ens varför jag stressar, eller jag måste hitta den snabbaste kön på ICA. Liksom.
Ja, jag intervjuade Titti Schultz. Hon sa att hon grät när hon stod på ICA för när kön var för långsam.
Ja, visst.
Men det var ju typ, man gråter inombords för man är så stressad.
Ja, men verkligen. Ja. För det är på något sätt blir så här, det blir för långsamt. Kom igen, vi måste bara tagga upp här.
Ja.
Och liksom,
optimera.
Två små barn, liksom, man förstår ju själv hur otroligt stressamt det är för dem att ha en förälder som håller på att bete sig på det sättet.
Verkligen.
Det blir ju liksom jättetokigt.
Men verkligen. Ja. Så det är ju samhällets den här rosa skimrande sidan där allt ska vara så snyggt och liksom svensk tennvasen och liksom allt, eller jag vet inte, någonting som vi i vårt samhälle strävar felaktigt efter som gör oss som att vi sitter i ett fängelse. I ett så här rullande fängelse som man bara rullar runt.
Ja, men exakt.
Ja.
Jag tror det också.
Och det är hemskt.
Och som håller oss också ifrån att vara närvarande.
Liksom. Ja.
Man missar ju en massa saker på vägen. Liksom.
Det är helt hemskt att vi får speglas i att man ska ha det så bra ekonomiskt. Och två bilar som vissa har och allt vad alla har. Och,
och som man på något sätt tror att man absolut behöver.
Mm.
Det finns ju som sagt många justeringar man kan göra.
Ja, men det är liksom... Ja, för man måste ju ha den kraften och energin till att optimera sitt liv, till att ha alla de här kläderna, till att ha... Alltså det,
ja, men precis. Och samtidigt förhoppningsvis är ju det att man också känner sig liksom lycklig längs vägen.
Mm.
Man kan också fråga sig, vad är målet?
Liksom. Det finns inget mål.
Nej. Verkligen.
Men sen har det väl också så, kan jag tänka mig, när man skaffar två barn, att man kommer in i det här springandet på grund av barnen. Det är liksom två stycken in.
Mm.
Ja, men du säger, eller man jobbar, får två barn, men man ändrar ingenting.
Nej, precis.
Och det är bara som att de här två inte tar tid, liksom. Nej,
exakt.
Det är konstigt.
Ja, det är jättekonstigt. Det är ju jättekonstigt.
Det är jättekonstigt. Mm. Och vi har byggt upp ett samhälle där det inte går att ha det annorlunda. Eller visst, eller många upplever att det inte går att ha annorlunda. Jag jobbar ju inte heltid, till exempel.
Nej.
Men det går ju inte på alla jobb.
Nej, att,
och det kan man ju inte. Men jag till och med lyssnade en gång till kungen som sa att han var orolig över alla barnfamiljer.
Ja,
ja, för att de jobbade.
Hans support där.
Ja,
hans
precis.
Men. Nej, men absolut.
Ja, jag vet inte om
men
jag kommer
med. Men det är ju också intressant när man väl börjar prata om det. Alltså när man vågar öppna upp om att ja, men det här har jag varit med om, jag går igenom det här nu eller... så är det ju så otroligt många, alltså så här, föräldrar på förskolan eller när man står i någon hall någonstans och letar efter gummistövlarna att liksom, ja men jag känner samma sak liksom. Jag vet bara inte hur jag ska komma ur det liksom. De flesta av oss lever ju ett väldigt, väldigt stressfullt liv liksom. Men som sagt, att kunna, för mig vart det ju en vändpunkt. Jag skulle ju egentligen inte vilja vara utan den här upplevelsen. Även om det var by far den värsta tiden i mitt liv. Så har jag ju lärt mig så otroligt mycket på det. Och kommit närmare mig själv.
Tänker att det är en läxa som jag som kommer liksom fortsätta att förändra resten av mitt liv, förhoppningsvis. Men det är inte lätt. Alltså även om man känner att man liksom att man är ju så otroligt hudlös när det är som värst liksom. Man är ju så skör på så många olika plan. Och att huden långsamt på något sätt får växa tillbaka. Men man förändras ju liksom efter en sån här krasch.
Verkligen.
Och även det här med liksom, som vi pratade om, med minnet då. Jag kan fortfarande känna att jag kan ha jättesvårt ibland. Liksom, man hittar inte riktigt vissa ord. Den där skärpan som jag hade tidigare, den är på något sätt inte riktigt där längre.
Nej, jag vet. Det är väldigt svårt med fokuset.
Mm.
Det, alltså, det är som att man är duktig på det man, alltså, om, på det man gör. Liksom. Det klarar man ju.
Mm.
Men, nej, men jag kan känna... Mm. Ja, det skulle vara väldigt svårt att studera.
Ja.
Ta in långa texter.
Verkligen.
Ja.
Verkligen.
Det är ju sorgligt på något sätt.
Mm. Ja, men det är det. Men man får ju på något sätt anpassa sig till det också.
Mm.
Men jag skulle vilja ha haft någon sån här röntgen över hjärnan liksom, för 10 år sedan och nu för att se liksom, om det är någon fysisk skillnad. Liksom. Men, för det känns som att det är en skillnad liksom, kognitivt.
Mm. Visst är det.
Mm.
Men hjärnan är ju plastisk som man säger.
Ja.
Så det går ju att den får, återhämta sig.
Mm.
Men det är ju rätt svårt i en barnfamilj. Alltså, om vi skulle få vara själva i ett helt år.
Mm.
Kanske skulle återhämta sig till slut. Eller? Mm. Och jag vet att det finns sätt. Man kan säkerligen gå på mycket olika behandlingar. Och, som liksom får hjärnan att slappna av och hit och dit. Alltså säkert liksom. Men ja, det är ju frontalloben som har fått stryk.
Precis.
Ja.
Men och där så alltså med, men att just så här, hitta lite korta meditationer, korta avslappningar som man kan göra under dagen.
Mm. Gör du det?
Ja, men det gör jag faktiskt. Och jag försöker att liksom fråga mig själv när jag vaknar på morgonen att liksom, vad känns det, hur känns det idag liksom, att man ger sig själv några minuter av att bara tänka efter vad känns det som att jag skulle behöva idag liksom. Känner mig lite stel i axlarna. Känner mig lite så orolig i kroppen. Ja, men då är det en sån dag idag. Och då får man vara lite extra snäll mot sig själv. Eller, ja, men idag vaknar jag och känner mig ganska pigg. Ja, men då kanske till och med läget att ändå dra ner på energin. Det var ju som någon sa till mig när jag var som liksom under när jag var sjukskriven. Att, ja, men de dagarna som du vaknar upp och känner dig pigg. Då sätter du ner i fåtöljen med en kopp te. Så att det liksom hela tiden är att fortsätta ladda det där batteriet. Men annars så blir man ju så glad och så gör man gärna av med den där energin. Men att då ska man slå sig ner och bara så fortsätta att ladda. Men sen tror jag också att vissa har mer eller mindre tendens till att alltså förbruka sin energi. Är ju en viktig aspekt. Alltså, det försöker jag tänka på. Att liksom, tänka att energin ska räcka hela dagen fram till kvällen. Och jag är nog ganska mycket så att jag kan bränna på ganska mycket energi. Men att försöka så här hålla igen lite och tänka att ja, men nu tar vi förmiddagen, sen är det lunch och sen är det eftermiddagen och sen kommer kvällen och då måste man ju också och sen också tänka att liksom till natten, jag har ju fortfarande problem med min sömn, men jag får liksom lite hjälp med att jag har inte svårt att somna, men jag vaknar gärna och liksom hjärnan är igång fortfarande.
Ja, du hör så. Det kan jag inte tänka mig om dig. Du känns så lugn. Mm. För så är ju min kropp.
Mm.
Nej, men det kortisolnivåerna går på direkt.
Verkligen.
Och för min man, han vaknar jättelångsamt till exempel. Alltså man är så avundsjuk på dem som vaknar långsamt.
Ja, men absolut. Och jag och min man, vi har ju väldigt olika dygnsrytm.
Ja.
Jag har alltid tyckt om att gå och lägga mig tidigt. Eller liksom, ja men ganska tidigt. Och han kan vara uppe till 1 liksom utan problem. Och då jobbar han och han grejer och fixar. Och har inte samma sömnbehov riktigt som jag har. Så att där har vi liksom inte riktigt hittat någon bra synk. Men jag försöker tänka att alltså om man har hållit stressnivåerna på en relativt låg nivå under dagen och så gör man något mysigt på kvällen, man kanske tar en varm dusch eller man sätter på sig någon mjuk morgonrock eller liksom man kommer ner i varv och sen kanske man gör någon, jag har ju en sån meditationsapp, så gör en meditation och då brukar mina barn haka på också liksom, att vi ligger och gör en så här, komma ner i varv, så brukar ändå nattsömnen bli lite bättre.
Vad heter den appen?
Ja, men det är ju den här meditationsappen. Jag tror den heter det.
Jaha, ja, svensk. Ja. Ja, det är säkert många som kommer gilla.
Mm. Jättebra tycker jag. Det har funkat superbra för mig.
Vad mer har du lärt dig från utmattningen?
Jo, men som jag sa förut, att kanske skanna av sig själv när man vaknar på morgonen. Och känna efter lite vad man vaknar i för, vad man har för behov liksom. Som sagt, det kan ju väldigt, se väldigt olika ut också beroende på hur natten har varit. Jag tänker också att har man en dålig natt där man kanske har vaknat och så blir man stressad för att man inte sover och man vet att klockan ringer 6:30, så kanske man får säga till sig själv på natten så här att ja, nu vart det så här den här natten, men det gör inget, du kommer klara det imorgon. Du kommer klara att vara lite trött imorgon på jobbet. Då får du köpa en extra kaffe. Och, alltså så här, att man är lite, att det inte blir den här paniken. Liksom, utan försöka vara lite snäll mot sig själv. Liksom. Och som sagt, känna efter vad man kanske har behov av just den dagen. Men och sen också checka in hos sig själv under arbetsdagen. Så ta små korta pauser. Känna efter lite. Det finns ju också jättekorta avslappningsgrejer på liksom, alltså, som man kan följa. Alltså i en app till exempel som är en minut bara för att så här känna efter att jag känner liksom, jag känner att kroppen är med. Men generellt egentligen att som sagt komma ifrån det här bråttombeteendet när man rusar runt och försöka hitta ett lite lugnare tempo.
Mm. Man kan bara öva på att gå långsammare.
Absolut.
Göra saker. Och det är ju så i vågor hur man kommer ihåg det. Liksom.
Ja, den. Gud, det är inte lätt. Nej. Alltså det är tvärtom är det väldigt lätt att åka tillbaka in i de här gamla mönstren. Mm. Så det gäller ju hela tiden att hålla koll på sig själv och hålla tillbaka. Påminna sig själv om de här sakerna. Det måste man göra varje dag, tycker jag.
Verkligen. Verkligen. Och nu då, nu jobbar du 100%.
Mm.
Ja.
Det gör jag faktiskt.
Ja.
Jag trodde ju inte att jag skulle kunna göra det. Men jag försöker ju. Jag bestämde mig ju för liksom, när jag var som sämst. Att så här dåligt kommer jag aldrig mer tillåta mig själv att må igen.
Nej.
Liksom, jag får aldrig hamna tillbaka på den här platsen. Och i och med att jag har kunnat trappa upp mitt jobb i liksom, steg. Som sagt, en väldigt förstående arbetsgivare som har liksom hjälpt mig. Jag har blivit sedd och hörd och bekräftad. Tror jag har varit A och O, liksom, att jag har kunnat gå upp i tjänst. Liksom. Och jag är superstolt över att det har funkat så bra.
Ja, oh, jättebra gjort.
Mm.
Verkligen.
Men återigen, det är, liksom, det är en pågående process.
Precis, det är jätteviktigt att... Man får nästan sätta upp påminnelser till sig själv att, ja, men det brukar jag säga, att man ska sätta upp påminnelser vad som är viktigt i livet så man inte tror verkligen. Att det viktiga är att, ja, det här som, ja, att vara i den här ekohjulet och drivas på av jämförelse eller drivas på av det ena eller det andra utan att. Att liksom bara vara här och nu är det absolut viktigaste.
Mm, verkligen. Och sen tänker jag också att barnen blir äldre. De klarar mer sig själva. Liksom, att de...
ja.
Och det är ju också en skön känsla. Att man också får loss lite mer tid för sig själv. Liksom.
Mm. Mm.
Det känns ju också fantastiskt. Att
eller
man
hur?
Kan... Verkligen.
Mm. Men det tycker jag verkligen vi kom fram till någonting bra där med... Man har ett liv, man skaffar två barn men man ändrar ingenting.
Nej, Eller hur?
Det har inte jag tänkt på innan. Att det, var, det är ju där skon klämmer. Varför bränner man ut sig när man har två barn? Det är ju det andra barnet man flesta bränner ut sig.
Ja, absolut.
Det är ju ohållbart. Ja. Det var ju jobbigt bara med ett.
Ja, ja, ja.
Hur fan så ska man få ihop den där första tiden? Och jag vet att det finns många, många, många av er som lyssnar som har mycket mer utmanande jobb än vad jag hade då och sådär. Jag fattar inte hur folk... Jag förstår inte att det inte är fler som bränner ut sig.
Nej.
Eller håller de på och smyger med sin utbränning?
Ja,
jag vet
Nej,
inte.
Men det, ja, alltså det är ju... Det var ju nu bara i veckan liksom på nyheten om att, liksom, att det är såna enorma höga tal liksom på... Framförallt kvinnor.
Jo, det är 700. Alltså nu kanske, nu måste jag uppdatera den då och se om de har uppdaterat siffrorna. Men jag vet i alla fall att det är minst 700 000 om året som bränner ut sig.
Det är ju helt vansinnigt.
Ja, det är det.
Det är otroligt sorgligt. Men jag tänker också att man... Eller det som jag vill säga med liksom att vara här och prata med dig... och är också att så här, det kan verkligen gå bra. Nu är som sagt, jag är fortfarande i min process och så. Men det kan också, ibland så funkar också vårdkedjan.
Absolut.
Och ja. Ja, om det är någon som lyssnar och liksom allting känns så här nattsvart och man inte förstår hur man ska ta sig ur det, så det går, även om det inte känns så. Men det är...
Precis, men det går... Både med och utan hjälp.
Ja.
Alltså man ska ju få hjälp. Men vi säger att det är någon som inte har det. Jag tror att
verkligen.
Det är lätt. Alltså en utmattning lär ju en otroligt mycket. Mm. Visst, man behöver någon från sin sida.
Mm.
Men man börjar ju se på världen på ett annat sätt. Och på sig själv. Och det är ju ett nytt liv som skapas till slut. Men det kan...
Alltså en sån här kris, det blir ju också en existentiell kris för många.
Ja.
Man börjar tvivla på vem man är, valen man har gjort, yrket man har valt, mannen man har valt. Alltså så här, det sätter ju igång en sån enorm, liksom, en enorm virvelvind liksom, av tvivel. Liksom, hur hamnade jag här och varför blev det så här och vem är jag? Varför klarade inte jag det när alla andra klarar det? Alltså alla såna här tankar som man...
Eller liksom, hur?
Ja.
Ja, men verkligen. Ja, och ja, det brukar jag tjata om. Men de flesta som har mättat ut sig vill inte vara utan den. För Nej. Att den här visheten som man har fått innan och det här att man vet vem man är på ett sätt som... Eller man får ta reda på vem man är, helt enkelt.
Och inte tänka att man liksom att man har kört i diket och man ska upp på samma väg igen, utan man går ju vidare till någonting annat.
Exakt.
Livet blir förhoppningsvis någonting annat som blir bättre. Det mesta.
Tack, tusen tack för att du ställer upp. Och jag har blivit intervjuad själv några gånger nu och jag inser hur det är inte lätt.
Nej.
Det är mycket lättare att intervjua. och jag vet att det... Så jag uppskattar det jättemycket och jag tycker att så modigt helt enkelt.
Tack för att jag fick komma.
Ja, tack. Nu kanske jag pratar lite lägre i rösten, men mina barn ligger här och sover och jag ska snart släppa avsnittet och sen gå och lägga mig. Så gillar ni det här avsnittet, sprid till dem ni känner, sprid och framför allt ha en underbar vecka. Tack så mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.